Fenomenet att starta, bygga och sälja egna varumärken där Amazon är marknadsplatsen i fokus har växt allt starkare sedan 2015. Det faktum att man kan starta ett varumärke och sälja fysiska produkter på Amazon skapar sig en enorm tillväxt och gör en exit allt inom loppet av 12-24 månader, det gör Amazon till en helt unik plattform. Majoriteten av all försäljning på Amazon idag, det kommer från små private labels, och i många fall är det enskilda företagare som bygger upp fantastiska företag på Amazon vid sidan om sitt dagliga arbete. Och att flippa Amazon-varumärken, det är den starkaste trenden på Amazon och har fullkomligt exploderat sedan 2020 då Amazon-aggregatorer poppade upp som popcorn i USA och Europa. Och sen 2020 har dessa företag rest över 13 miljarder dollar för att köpa upp små private labels på Amazon. Och jag kom i kontakt med den här killen för ungefär ett år sedan när han lanserade sitt första varumärke på Amazon. Men sen dess har han tänkt stort när det gäller Amazon. Gigantiskt stort. Johan Halleby har grundat Sveriges första Amazon-aggregator Go North och kommer förvärva upp till ett Amazon Private Label i veckan. Om du redan säljer med ditt egna varumärke på Amazon, eller om du funderar på att starta ditt egna varumärke och sälja på Amazon och drömmer om att göra en ganska snabb exit, ja, då får du inte missa Johans tips om hur du ska göra och hans fantastiska energi. Så lyssna vidare.
Hej, jag heter Carl Helgesson och du är på väg att skapa framgång på Amazon genom att lyssna på den här podcasten. Jag har sålt på Amazon sedan 2013 och byggt 5 varumärken på Amazons marknadsplats och har de sista åren coachat, konsulterat och utbildat mängder med företag, stora som små. Amazon är den främsta marknadsplatsen i världen, och vill du öka din försäljning online, ja, då bör du sälja dina produkter på Amazon, för det är där kunden finns. Samtidigt kan Amazon upplevas oerhört komplext, så i den här podcasten kommer du inte uppleva en massa hype och förskönade halvsanningar, eftersom podcasten bygger på erfarenhet, data, psykologi och resultat som jag kommer delge direkt från verkligheten. Om du vill öka försäljningen av dina produkter online och lära dig hur du kan nyttja Amazon, ja, då är den här podcasten för dig. Jag är glad att du är här.
Välkomna till Komplett Nordisk Amazon Akademis podd Amazon-podden. Och i det här avsnittet har jag en otroligt spännande kille med oss, och jag kommer inte gå händelserna i förväg och tala om vem det är. Det kommer man få göra själv. Så välkommen, Johan Hallenby.
Tack, tack Carl.
Hur står det till?
Jo, men det är fint. Det är full fart, mycket som händer, allt samtidigt. En riktig explosion i en raket som ska rätt uppåt. Det är precis som det ska.
Ja, men fantastiskt, och det tycker jag är jättekul, och man ser och hör om dig och er överallt just nu. Vi ska gå in på det sen, men innan vi dyker in på det här spännande så skulle jag vilja veta att du berättar för våra kära lyssnare. Vem är Johan Hallenby? Kan du berätta lite om dig, din bakgrund, vad har du gjort tidigare och så vidare?
Ja, men absolut. Så Johan Hallenby bor just nu i Göteborg med min fru Julia och våra två tvillingdöttrar Ingrid och Siri. Innan så kom jag från Alingsås där jag är uppvuxen. Efter gymnasiet så pluggade jag på Handelshögskolan här i Göteborg. Min första master läste både ekonomi, redovisning, ekonomistyrning på kandidaten, och sen så läste jag lite extra kurser juridik, och sen så läste jag min master inom management av tillväxtföretag. Under den här tiden så jag har alltid haft galet mycket energi och försökt göra många saker samtidigt för att komma fort fram i livet. Mm. Så startade jag också mitt första bolag som var ett träningsföretag som hette Viscus. Så jag drev upp det samtidigt som jag pluggade heltid på Handels i 5 år. Det var 5 tuffa år, men jag lärde mig galet mycket liksom teoretiskt och sen direkt kunde implementera då i firman. Det tyckte jag var en jäkla bra modell. Så jag körde det. Sen när jag var klar med plugget så fortsatte jag driva träningsföretaget, och vi växte fint och tog in lite investerare och sådär. Då passade jag också på att göra ett gäng investeringar i andra bolag. Så jag var med och tagit lite styrelseuppdrag och så, för jag ville liksom vidga mina egna vyer och få lite bredare kunskap och inte bara vara inom en bransch. Också för att då liksom stilla mitt intresse. Jag är en väldigt intresserad person som gärna lär mig nytt. Under den tiden så, sen 2017 så vann jag ett entreprenörsstipendium från familjen Knut och Ragnby Jakobssons stiftelse. Där jag fick loss ungefär 500 000 för att då kunna påbörja en executive MBA-utbildning som jag också läste via Göteborgs universitet och Handelshögskolan här i Göteborg. Det var skitkul. Då läste vi väldigt mycket kring det jag egentligen jobbar med idag då, som vi kommer in på sen. Men det var ju, vi hade utbyten med liksom toppuniversitet i världen. Vi var i Singapore, vi hade utbyten med universitet, två olika universitet i Kina. Vi var både i Shanghai och i Hangzhou. Vi läste på Indian Institute Management i Bangalore, Indien. Så det var väldigt lärorik, två lärorika år. Under den tiden så höll jag också på då att sälja mitt första träningsföretag Viscus, vilket vi lyckades göra 2019. Så då sålde vi till Europas näst största brand, som ju är Sats Group. Och jobbat för dem då sedan dess. Samtidigt så var jag med i ett annat startup med två barndomskompisar, Lisa och John Axelberg, som drev en virtuell mobiloperatör som heter Fello, som vi faktiskt hade closing för samma dag som vi sålde till Telia. Så där var jag med tidigt, satt i styrelsen och var med på ett jättelitet hörn bara, men väldigt roligt att se det. Vart med och startat upp lite andra bolag, bland annat ett bolag som heter Your CFO, som hjälper tillväxtföretag med ekonomistyrning, redovisning, där man liksom kan hyra in en CFO och andra ekonomitjänster precis så pass mycket som man vill. Så det är lite kring entreprenörsbakgrunden och så lite andra bolag på det. Men det var väl egentligen på när jag då började jobba på Sats som mina tankar också började liksom, okej, nu är jag här, jättenöjd, galet bra arbetsgivare, jag har haft 2,5 jättebra år där. Men jag kände väl att jag har väldigt mycket energi och bara ha en heltidsanställning var liksom inte tillräckligt för mig. Så jag började direkt spåna på, okej, men vad ska jag göra härnäst? Och då kände jag väl att ja, men jag har alltid gjort liksom saker rätt, men jag kanske inte alltid har varit på rätt saker. Så då gjorde jag ganska mycket research. Jag pratade också med min kompis John, som har varit en väldigt bra mentor, vad jag skulle göra härnäst. Då började jag titta på Amazon, började titta på liksom hur third party sellers beter sig och hur de lyckas skala och bygga jättestora brands liksom hemifrån soffan och liksom sälja bra produkter på till exempel Amazon Marketplace i USA. Så jag gjorde jättemycket research om det. Jag gick med i ett mastermind-nätverk som heter Titan Network, som jag, där jag lärde mig hur mycket som helst och fortfarande gör. Sen så gick jag en massa andra online-utbildningar kring att bli en bra Amazon-säljare helt enkelt. Så det här gjorde jag redan under 2020. Började jag med det.
Jag pausar dig där, förlåt Johan. Jo, och det är så här att det här är superspännande tycker jag. För det första, helt fantastiskt vad du har åstadkommit och vilken energi du har. Men jag har en fråga. Innan du började göra den här researchen om Amazon, innan du började kolla upp de här tredjepartssäljarna som säljer för miljontals dollar ifrån soffan liksom, vad var din uppfattning om Amazon innan du påbörjade den här researchen?
Alltså egentligen så här, alltså jag hade bra koll på Amazon och jag har bland annat en kusin som bor i San Francisco. Och jag vet ju att de har sagt att liksom, men vi här i USA, vi har väl liksom tre ställen, fyra ställen kanske vi handlar produkter ifrån. Ska vi köpa mat så är det väl antingen någon av de här stora kedjorna som kommer och lämnar liksom bulkleverans. Ska vi köpa frukt eller något sånt så är det något närodlat ställe i närheten där vi bor. Sen ska man köpa något speciellt smycke, kanske man går till en juvelerare. Resten köper man via Amazon. Det är liksom, det är inget behov av någon annan marknadsplattform. Det är Amazon som gäller. Det är bäst priser, det är bäst kvalitet. Det är enklast liksom förfarande på plattformen och fem produkter. Och man kan få leverans samma dag. Så det var väl liksom min uppfattning om Amazon i USA. Då fattar man ju hur galet stort det är. Versus om man tittar i Sverige så liksom, men folk har ju fortfarande inte jättebra koll på Amazon tycker jag själv, och det har, nu är ju Amazon på framfart här i Sverige och Norden och Europa framförallt, vilket är skitkul och jag ser det väldigt positivt. Jag är övertygad om att Amazon kommer definitivt bli den största marketplace i Sverige, det är jag helt övertygad om. Men än så länge så är det ju liksom hos gemene man är inte jätte... Ja, det är inte den största plattformen här.
Nej. Okej, så i den här researchen och du börjar se möjligheterna, vad var det exakt som gjorde dig intresserad när du började göra den här researchen som gjorde att du tog steget att utbilda dig och komma igång? Vad exakt var det som gjorde att det är Amazon jag ska vara på, det här jag ska liksom börja mitt varumärke?
Ja, nej, men dels så tror jag att liksom själva modellen med third party seller passade mig. Dels timingmässigt i livet, vart jag var, och att jag hade ju ändå en anställning att ta hand om, så jag kunde göra detta ett par timmar i veckan vid sidan av. Sen så, i och med att jag alltid haft galet mycket energi, jobbar långa dagar och sover väldigt lite och är bra på att fokusera och prioritera, så blev det ju väldigt många timmar. Men det känns som att liksom själva affärsmodellen passar mig, för det är mycket data som finns tillgänglig, som man kan ladda ner. Man kan ta väldigt informerade beslut med hjälp av datan som man har. Och liksom processen som man går igenom, allt från liksom att jag kan gå igenom lite hur jag började sen, men det är väl det som passade mig som person. Sen så tittade jag liksom på makrosiffrorna, och liksom om man kollar på Amazon-plattformen i stort, så liksom 300 miljarder US-dollar omsätter Amazon Marketplace worldwide, vilket är liksom, det är så ofantligt stort. Det finns 60 miljarder US-dollar EBITDA, alltså rörelseresultat, där ute, när vi sen kommer in mot aggregatorspåret, liksom adresserat EBITDA som går att förvärva. Om man kollar på Amazon Marketplace så har ju de en över 30% tillväxt som de har haft i över 10 år, vilket är liksom sällan skådat på ett marketplace. Det finns 1,5 miljoner aktiva Amazon third party sellers, och det tillkommer väl runt 1 miljon nya varje år. Så det är liksom, det är sånt galet ekosystem. Och liksom om man tar de siffrorna jag sa nu och gångrar med några år och den här tillväxttakten, så inom 5 år så bör ju marknaden vara en liksom från 0,5 till en triljon US-dollar marknad liksom, vilket såklart är. Men jag kände att det är på Amazon det händer. Det har redan hänt. Det händer ännu snabbare. Det kommer hända ännu mer. Det kommer bara bli mer och mer galet. Så jag kände väl att ska man vara någonstans, så ska man vara på Amazon.
Bra. Tack. Jag håller med. Och det är exakt precis de anledningar som du nämnde där egentligen som gjorde att jag själv började sälja på Amazon. Du nämnde här ett par gånger, bara så att för våra lyssnare, du talar mycket om en third party säljare. Vad är en third party säljare?
Jo, men vi använder oss då främst av det som kallas för Amazon FBA, som står för Fulfillment by Amazon. Och det vi gör då, det är att vi, jag kan dra det från början. Så det vi först gjorde då är att vi, Amazon har ju öppen källkod, så vi har använt olika plugins och software tools för att liksom skrapa Amazon-plattformen på data, laddat ner den, haft andra tools som har hjälpt oss att sortera datan, och sen andra tools som hjälpte oss att analysera datan. Sen försökte vi då, när vi skulle launcha vår första produkt, analysera datan så mycket som möjligt och försöka få fram, vilken av alla de här produkterna som vi nu har analyserat kommer ha bäst potential att lyckas på Amazon i USA. För det var där jag ville börja sälja. Amazon i USA har ju liksom en bra bit över 100 miljoner Prime users. Om man jämför det med svenska Amazon, eller bara Sverige som land, så är vi liksom runt 10 miljoner människor. Så ta multipel med 10, så många Prime users finns det redan i USA. Och jag vet att siffran är högre. Men så jag kände att jag ville launcha första produkten där. Så då började vi liksom bygga listor med något som vi kallar för Viable Products. Där varje produkt då som vi skulle launcha skulle vara så bra som möjligt för marknaden i USA. Så då byggde vi som en egen formel där vi hade, säg, 25 variabler. Där varje produkt som skulle in på den här listan att vara viable skulle ticka vissa boxar. Så det kunde vara att vi måste ha kunnat mäta upp att efterfrågan är större än utbud. Det ska vara en viss procent på lönsamhet. Det ska vara ett visst marknadsdjup. Konkurrensen inom produktkategorin får inte vara för tuff så att det blir för dyrt med att spända mycket liksom PPC och så vidare för att slå sig in på marknaden och komma upp liksom till topp 3 på organiska sökord som har en hög search volume per month. Så behöver inte gå igenom hela formen, men den typen av KPI-er mätte vi. Så För att få fram en viable product så tror jag att vi analyserade ungefär 100 000 produkter.
Mm.
Och sen då så byggde vi på den här listan och sen när vi hade en 10-50 viable products, då började vi göra mer djupa analyser för varje produkt som vi då skulle launcha. Och bland annat en sak som vi gjorde var ju då att vi vill ju produktutveckla själva och hitta liksom vår USP för varje produkt som skulle launchas. Och återigen ville vi använda oss av data, så då började vi analysera reviews från andra konkurrenter som redan sålde i den här produktkategorin. Och då först och främst så tog vi ut liksom minsta gemensamma nämnarna, men vad är hygienfaktorer, vad är must haves? Vad måste den här produkten minst ha som alla, liksom, alla 5-stars och 4-stars reviews? Ja, men det är liksom bra kvalitet eller det är bra, den här funktionen måste finnas, det är det de ger bra reviews för. Då vet vi att okej, bra, vi måste ta fram en produkt som minst är det här. Men sen så gick vi in och läste liksom de dåliga reviewsen, och nu när jag säger gå in och läsa reviews, jag pratar tusentals reviews inom en viss produktkategori och försöka se mönstren liksom.
Ja.
Då ser man ju också, men vad klagar folk på? 3-star reviews tycker jag är bäst. För då är det liksom, en star review kan ju vara att liksom, men UPS som har levererat paketet hem till dörren har klantat sig och liksom råkat förstöra product packaging. Och så blir slutkunden förbannad och sätter en enstjärnig review. Det behöver inte vara säljarens fel egentligen.
Nej.
Men de här 3-star review är väldigt intressanta tycker jag. För att då har de liksom, då har de tänkt till de som lämnar review. Så då kanske han skriver så här, ja men den här produkten, jättebra kvalitet. Men efter 2 månader så blir logon sliten eller något sånt. Då vet vi, okej, men bra. Här måste vi liksom trycka på, vi måste göra detta bättre än alla konkurrenter. För då får vi en bra USP.
Mm.
Så gjorde vi det, produktutveckla. Våra första fabriker hittade vi via Alibaba. Och de har ju väldigt bra filtreringssystem. Så då kunde vi skriva in där, men vi vill börja producera den här produkten. Vi vill bara ha fabriker som har bra human rights, som har ISO-certifieringar och så vidare och så vidare. Så har ju Alibaba som plattform hjälpt oss att hitta bra manufacturers att sätta igång med. Sen producerar vi, fixade product inspection med olika firmer i Kina som hjälpte oss med det. Och sen så fraktade vi från Kina då till USA, tullade in. Och där hade vi ju alltid då ett eget warehouse som vi först skickar produkterna till. För när man launchar på Amazon så är det ganska tajt med deras restock och hur mycket, alltså vilken limit du får i början för ny produkt och hur mycket produkter du får skicka in till det här FBA-lagret då. Så då har vi satt upp liksom amerikanska warehouses, skickar produkterna dit och sen därifrån så skickar vi i mindre omgångar in till Amazon. Sen när man får upp sales velocity så får man skicka in mer och mer. Då ökar den här restock-limiten hela tiden. Så till slut kan man skicka in direkt till Amazon FBA-lagrarna.
Just.
Och innan vi launchade så kan jag säga att vi i teamet, dels var jag duktig i början, jag hade inte så mycket tid, så jag var duktig på att ta in folk, att hjälpa mig i teamet och bygga upp första brandet och launcha våra första produkter. Och vi nördade ju verkligen ner oss i allt vad man behövde göra för att bygga den mest perfekta listingen, hur man gjorde keyword research, vilka programvaror man skulle ha för det, hur man skulle skriva en title, hur man skulle skriva bullet points, vad man har för backend search-ord, vet hur man sätter igång PPC-annonser, hur man får bra fart i Amazon-algoritmen i början med kuponger, rabatter, strike-through price och liksom, vi tog professionella egna bilder, vi hyrde in bra modeller, vi, men liksom, alltså, så här, vi tog inga shortcuts utan vi gjorde allt alltså, by the book. Och då gick det också riktigt bra. Och om det var något område där vi kände att men shit, fan, det här känner vi inte oss bekväma, då tog vi in konsulter som hjälpte oss med det, som var väldigt vana och duktiga med just den biten då. Och sen började vi sälja och sen handlade det ju mycket om att titta på data man får in med egna reviews hela tiden. Om man skruva varje, det här är en business som man behöver jobba med varje dag. Man behöver skruva på produktutvecklingen, man behöver sänka priser, öka liksom volym så man kommer ner i COGS, cost of goods sold. Uppdatera keywords, sätta igång mer Amazon PPC-marknadsföring, börja jobba med Google Ads, med Facebook Ads för att få in fler folk utifrån Amazon in på Amazon-listingen för att sälja mer. Liksom. Så optimera sina listings hela tiden.
Verkligen. Verkligen.
Det blev en lång story, men det var så vi började.
Ja, men det är fantastiskt och det här är ju verkligen mumma i mina öron, så jag hoppas att det är det för många av våra kära lyssnare också. Det här är fantastiskt kul att höra. När började du sälja Pam? När lanserade ni första varumärket?
Ja, så jag började då med den här, liksom, min egna setup under 2020. Gjorde jättemycket research, började ladda ner alla de här software toolsen, gick alla utbildningar, gick med i mastermind-nätverk och lärde mig. Sen var det så här att när jag skulle regga mitt Amazon-konto i USA så blev jag först godkänd och mitt konto var aktivt, vilket var kalas. Ja. Jag tryckte på knappen, började producera hos fabriken i Kina och detta är liksom tidigt 2020. Ja. Sen så blev det något vajsing och det vet man att ibland är ju, jag älskar Amazon, men ibland är det väldigt svårt att kommunicera och komma fram till rätt person på Amazon. Ja. Speciellt om man är en svensk säljare som börjar sälja i USA. Och då behövde jag verifiera mitt konto med mitt Amazon-konto med en gasbill. Men det har vi ju inte i Sverige som privatperson på det sättet som man kanske har i USA. Så vi höll på med det där i kanske 5-6 månader. Och under den tiden var mitt konto deaktiverat. Jag var lite stressad. Vi hade ju beställt massa produkter. Det var på väg till USA. Jag ville ju bara börja sälja. Så det var mycket av 2020 handlade också väldigt mycket om att lära sig Amazon. Yes. Men jag ser detta, så som svar på din fråga, vi launchade första produkten i februari 2021, men vi höll på med detta hela 2020, men med facit i hand. Det här var nog det bästa som kunde hända mig och mitt team, för att i och med att vi inte kunde launcha produkten så ville vi ju nyttja vår tid, så vi gjorde allt annat by the book, alltså alla utbildningar man kunde göra, försökte lära oss, skruvade på våra listings, alltså, så vi hade så sjukt mycket tid att lägga på att bli galet duktiga Amazon operator. Så jag tror att det är väldigt få säljare som har lagt den tiden, vi eller som jag har lagt på att lära mig innan jag sätter igång. Den är nog sällsynt, skulle jag säga.
Ja, men det är fantastiskt kul. Så att lanseringen gick av stapeln februari 2021.
Ja.
Berätta om Amazon-resan. Om vi bara tar det här specifika varumärket så långt då.
Mm.
Hur har det gått och inom vilken kategori är du? Och ge oss lite goodies.
Så det jag ville göra i början, mest för att också lära mig, det var ju att jag ville inte begränsa mig till en specifik produktkategori, utan fick jag ner bra data så ville jag hellre testa att launcha en produkt inom den produktkategorin, om datan var bättre för den versus att ta en annan produkt i en kategori där vi redan hade launchat första produkten. Så första brandet blev ett brand som vi fortfarande har och managerar med liksom Go North, och kommer fortsätta göra på det sättet. Där har vi sub-brands då, så vi har liksom, eller sub-kategorier, så det är ett brand där vi ska kunna launcha produkter inom många olika kategorier. Men där har vi hittills launchat inom outdoors, vi har produkter inom lifestyle accessories, vi har produkter inom home improvement och inom home fitness.
Just det.
Yes.
Ja, men fantastiskt. Och en fråga då som jag vet att många är intresserade av när det gäller just att bygga varumärken. För du, innan Amazon har du byggt ett antal varumärken. Och nu har du byggt varumärken på Amazon. Vad skulle du säga, vad är skillnaden med att bygga varumärken på Amazon jämfört med att bygga varumärken off Amazon enligt dig?
Ja, nej men alltså, det är ju väldigt mycket lättare att göra det på Amazon. Man får så mycket gratis. Den kostnaden Amazon tar för att ta hand om liksom hela logistikkedjan, liksom när man kör FBA-modellen så skickar man in sina produkter till Amazon, man ser till att ha en jäkla bra listing, optimera och se till att vara in stock hela tiden och ta hand om allting runt omkring, men Amazon sköter ju resten, så de sköter ju lagerhantering, de sköter logistiken med utskick till kund, de tar hand om returer, de har direkt kontakt med kunden, de tar betalt, vi får betalt från Amazon, så jag skulle säga att den stora fördelen här med FBA är att du kan verkligen fokusera på alla growth activities. Så du kan verkligen skala sjukt mycket snabbare. För tittar man på en vanlig e-handlare så är det ju ofta de här sakerna som tar mest tid och som är mest komplexa. Mm. Och där mest fel kan göras. Och då lägger man ju helt helt plötsligt lägger man ju liksom mycket av sin tid på det versus att hitta nya produkter, bygga bra produkter med bra kvalitet, med en bra USP, mäta datorna men göra rätt saker. Mm. Så för mig handlar ju detta om att man kan skala mycket snabbare genom att man launchar sina produkter på Amazon med hjälp av FBA. Mm. Sen så kostar ju det lite mer än om man då säljer via egen webbshop. Men för mig var det valet jätteenkelt. Det fanns liksom inget alternativ att börja i andra änden. Och det ser man ju också, jag menar vi launchade då i februari. Och i mars omsatte vi över 60 000 US-dollar. Så det är ju bara på några månader. Och jag menar då taktar vi en omsättning. Om vi inte ökar mer tillväxt så kommer vi liksom nästa år med bara våra egna produkter som vi har launchat omsätta mer än liksom 5-6 miljoner nästa år med bra profit margin. Och det är väldigt få brands eller bolag som man kan starta där det går så fort och skala med bra lönsamhet.
Ja, helt enig. Om man tittar nu på den här resan med just det här varumärket och innan vi kommer in på det här stora spännande vi ska tala då. Vad skulle du säga av allt det du har gjort hittills, vilket är ditt hittills största misslyckande på Amazon om man får säga så? Och vad har du lärt dig av det?
Nej, men jag skulle säga, alltså uppenbarligen då när vi blev deaktiverade där i nästan ett halvår, är klart att man ser det som ett misslyckande. Men jag är positiv kille. Jag är optimistisk. Jag ser nästan aldrig några hinder utan bara möjligheter. Och nu med facit i hand, det blev ju en möjlighet att lära mig mer om spacet och utbildningar och hur man blir en bra Amazon operator. Men en sak som vi lärde oss relativt tidigt, och hade vi gjort det rätt från början, så det här är verkligen ett varmt tips till alla lyssnare där ute som antingen ska in och börja sälja på Amazon eller som redan säljer på Amazon. Och det är att göra, om man hela tiden har grundtanken att alltid försöka ta så mycket datadrivna beslut som möjligt, så kommer man alltid lyckas bättre på Amazon. Och någonting som vi gjorde då, i början så satt ju vi själva då och liksom designade våra produkter och liksom, pratade med fabriken i Kina, men den här produkten ska ha den färgen och den ska se ut så, logon ska sitta där. Sen så började vi fråga marknaden istället, så vi använde oss av en tjänst som heter pickfu.com. Just det. Och där kan man gå in, på 15 minuter så får man svar från 50, till exempel då amerikanare om man nu säljer på amerikanska marknaden. Där kan man också filtrera och välja att jag vill bara ha folk som är prime users, till exempel då. Så istället för att vi ska bestämma vilken färg ska den här produkten som vi ska launcha härnäst ha, så lägger vi ut splittester eller AB-tester på den här sajten och säger så här, okej, men vi har tagit fram de här fem olika färgerna, så kan vi ställa en fråga. Om du hade klickat på en bild här på Amazon, om du hade sökt på den här corking toolkittet, vilken hade du klickat på? Och alltså det är så, vi blir lika förvånade varje gång, sitter vi i teamet och bettar på vad vi tror att folk kommer svara. Det är ju aldrig sant, alltså vi är inte ens i närheten. Och det jag eller vi har lärt oss av det, frågar man marknaden först och utvecklas sen, så når man framgång mycket snabbare versus som ett traditionellt bolag gör. Då tar man ju fram produkter som man kanske själv gillar och som man själv går igång på. Och sen så försöker man hitta kanaler för att sälja de här produkterna. Vi börjar ju helt i andra änden. Vi tar reda på vad marknaden först vill ha. Och sen formar vi produkter ut efter det. Och sen så launchar vi dem. Eller helt då när vi produktutvecklar en befintlig produkt. Så samma sak. Säg att vi har en produkt på marknaden. Och så ska vi öka försäljningen genom att lansera en product variation. Det är ett väldigt lätt sätt att skala snabbare. Ja, men då frågar vi marknaden, vad vill ni ha? Vill ni ha den här funktionen? Eller vill ni ha de här färgerna? Eller vill ni ha den här storleken? Eller den här product packaging? Så alltså, vi försöker testa allt med data.
Ja, fantastiskt.
Och det är den största lärdomen. För så länge vi gör det och bygger processer för det, så liksom, då blir det alltid jackpot.
Ja, och jag är helt enig. Det är någonting som vi jobbar mycket med i vår Amazon-utbildning, Komplett Nordiska Amazon-akademi, där vi just trycker mycket på exakt det du säger, att det handlar ju om att ta besluten ut efter datan som Amazon ger oss, men även tjänster som Pickfu till exempel, och inte gå efter vad man själv tycker. Så att det är superkul att höra det där faktiskt.
Ja, men precis. Och bara en annan sån här sak, alltså vi pratar med jättemycket säljare nu, jag är fortfarande med i lite mastermind-nätverk och kör fortfarande mycket utbildningar själv, för jag tror att liksom så som Amazon såg ut igår, så ser det inte ut idag. Så man måste ju också alltid hålla sig up to date. Det som funkade för 5 år sedan, det funkar absolut inte idag. Liksom.
Nej, precis.
Och där Amazon har ju galet mycket bra verktyg som man kan använda. Så liksom, om man till exempel har ett trademark för sitt brand, vilket jag rekommenderar alla att ha, så kan man också vara med i Amazon Brand Registry, vilket betyder att du också får tillgång till mer data som finns för dina listings. Och där kan du då också gå in och kolla liksom, men, hur högt ligger du organiskt för vilka sökord, hur många sökningar får man på de sökorden varje månad, ska man liksom aligna då PPC-kampanjer till det och pusha på och kunna få större möjlighet att få Amazon Choice Badges och så vidare. Så liksom mäta de här sakerna, börja använda en daily sales tracker. Som då betyder att vi, alltså för varje produkt vi har på Amazon så har ju vi daily sales trackers för att mäta allting hur det går. Så innan vi gör en listing optimization så har vi ju mätt att ja, men här behöver vi optimera. Vi behöver öka konverteringen på den här produkten. Okej, hur gör vi det? Jo, men vi kanske byter bild eller pratar med marknaden då via pick för vilken bild vi ska ha. Eller vilken title som säljer bäst eller du vet sådär. Så det går att göra så jäkla mycket. Och bara en sån här sak när man ska launcha en ny produkt. Ofta i olika produktkategorier så organiska sälj sker 50-80% i topp 3 för ett sökord. Så säg, om vi tar det här Calking Toolkit igen, så säger vi att ett search keyword är Calking Toolkit for Home Improvement. Så säger vi att den har 5000 search volumes per månad. Och om vi då ser där att ja, men, på den ligger vi liksom nu rankade nummer 30. Vi är på första sidan på Amazon, men vi är inte på toppen. Då kan man gå in i Amazon och se, okej, men de som ligger topp 3, hur mycket säljer de? Hur mycket av liksom, alla de som söker på det här keyboardet, hur många av dem köper från de som är rankade topp 3? Så ser man där. Så till exempel då i början, vi förespråkar ju alltid att man går efter mindre keyword som har lägre search volume, där man snabbare kan slå sig upp till toppen. För även om det bara blir 10 sälj om dagen istället för 100 sälj om dagen, så går det snabbare att komma dit. Det är billigare, det blir högre konvertering, och då kan man också trycka på mer med PPC och så vidare och växa med lönsamhet. Och om man tar liksom, säg att man har ett search volume keyword på 5000. Om man istället hittar 10 stycken på 500 där man snabbt kommer topp 1, summerar man det så blir ju det samma antal potentiella kunder man får in till sin listing, i och med att 500 gånger 10 är 5000. Men det är mycket smartare väg till toppen. Och sen när man har lite momentum och man har bra sales velocity, man har boost i Amazon-algoritmen, då kan man gå på de här större keywordsen. Vilket man såklart också ska göra. Men åter till datan. Det är ju någonting man får data på. Och då måste man ju liksom sätta upp software tools som mäter detta, som trackar detta dagligen. Man går in och tittar, och ut efter data man får så tar man beslut på vilka optimeringar man ska göra.
Helt rätt. Fantastiskt. Det här är ju, det är en riktig, riktig julafton för mig här i den här podden, känner jag. Härligt, Johan. Och du och jag, vi kom i kontakt i början på din resa, och sen har vi haft lite kontakt till och från, och jag har följt det. Men det du gör nu tycker jag är något otroligt fantastiskt spännande. För du började ju se möjligheten att göra din Amazon-resa så ofantligt mycket större. Inte bara lite större, gigantiskt mycket större ska jag säga. Och du såg också möjligheten att skapa Sveriges första, och så vitt jag vet helt, ja, enda Amazon-aggregator. Kan vi få en inblick i hur tankarna gick i Johan Hallenbys huvud och gå från att köra sitt egna private label till att bli en Amazon-aggregator?
Självklart. Så egentligen ganska enkelt. Och jag ska gå rakt på sak och öppna upp hela boken och vara brutalt ärlig. Det varar alltid längst. Jag tyckte det här var förbannat roligt. Det gick väldigt bra. Men jag hade ju mitt heltidsjobb. Gjorde det här. Sen så är det så, och det är inget att sticka under stolen med. Det här är ju liksom ett cash game. Det tar mycket kassaflöde att skala. Liksom vilken e-handel som helst, men speciellt då när man liksom behöver, ofta då som nysäljare behöver man betala fabriken tidigt. Sen så behöver man skeppa, sen så behöver man sälja och sen får man tillbaka cashen. Och så fort man skalar så behöver ju, den formen ökar ju bara, så då behöver man in med mer och mer cash i businessen. Och det är också någonting vi ser, varför många säljer väljer att sälja på en viss nivå, att det blir tufft att liksom kunna skala för att man har kassaflödesproblem. Men, och samma sak hände med mig såklart när vi började skala. Och då gick jag till av mina befintliga investerare. Och så sa jag att jag känner alla de tre första som gick in. Känner jag lite grann sen innan. Så jag gick till dem och sa att det här gör jag nu. Och det här gör jag vid sidan av. Nu behöver jag cash för att skala det vi håller på med. Och givetvis på sikt är det detta jag vill hålla på med heltid. Och det här är liksom i somras, i 2021. Så det är väldigt nyligen. Alla tre var väldigt intresserade av att höra mer. Tyckte att Amazon Spacet var intressant. De känner mig lite sedan innan. De vet att jag är driven och duktig och har byggt andra bolag innan. Så vi satte oss ner, snackade igenom det här. Och så tog vi in bara lite pengar för att liksom skala det vi höll på med. Men det viktigaste här och varför vi blev en aggregator, det var att en av investerarna som också är en känd e-handlare i Sverige som heter Alexander Hars, som nu också är ordförande i vårt bolag Go North. Han ställde mig mot väggen och frågade väl egentligen så här, men vad vill du med detta och vad är liksom slutmålet? Och min plan då, det var att bygga bra brands med bra produkter, skala dem fort och sen sälja till de stora aggregatorerna. För det fenomenet är ju väldigt nytt. Första aggregatorn Threshold startade ju liksom 2018 efter att Amazon ändrade en inställning så att man faktiskt kunde sälja sina Amazons eller Central Logins. Innan kunde man inte det, och därför är ju också marknaden så pass fragmenterad och att det finns så många olika third party sellers. Men så sa de så här, ja, men om vi nu går in med pengar här och det här går bra och vi går in med ännu mer pengar och vi kanske tar in andra investerare och så vidare. Varför ska vi sälja till andra aggregatorer? Varför skulle inte vi sitta på den sidan bordet själva? Och då sa jag direkt att det är klart att jag mer än gärna bygger upp vad vi då trodde skulle bli Skandinaviens första aggregator. Men det är faktiskt en finne som han före, så det får vi ge dem. Men i alla fall Sveriges första och en av de första i Skandinavien då. Nej, men så, då började vi göra jättemycket mer research om liksom aggregatorspacet och de liksom bolagen som redan hade startat. Så för oss är ju de gamla i gamet, men nu snackar vi om kanske startade för 12 månader sedan eller 18 månader sedan. Och det finns ett 80-tal stora erkända aggregatorer som gör det då. Som söker upp FBA-sellers och försöker köpa och konsolidera marknaden. Nej, men efter lite mer research, alltså det kändes bara mer och mer som en perfekt fit för mig, för det vi hade, för investerarna. Så då tog vi ett aktivt beslut att det är det här vi ska göra. Så det var väl egentligen startskottet för själva aggregatorstarten då.
Fantastiskt. Och så här är det ni gör är ju, precis som du säger, det är så otroligt hett i USA. Det börjar växa väldigt starkt i Europa. Att sälja och förvärva Amazon-baserad private label, alltså innan aggregatorerna kom till där 2018, eller Threshold, har ju växt enormt sedan 2015. Jag gjorde min första exit där 2015-2016. För att Amazon private label. Sen dess har det ju fullkomligt exploderat då. Och vi såg flera aggregatorer poppa upp under Europa 2021. Jag har också hjälpt då ett par skandinaviska venture capital-företag att både göra DD på Amazon Private Labels och förvärva Amazon Private Labels. Men det är fortfarande bara ett fåtal. Det är lite förvånande hur lite ice on the ball som skandinaviska venture capital-företag har haft tidigare på det här. Varför tror du vi i Norden är så sena på bollen? Du nämnde att en finne han precis för er, men ni är först i Sverige och ni är förmodligen då tvåa i Skandinavien. Varför tror du vi här uppe är så sena på den här bollen?
Nej, men jag tror att hela liksom Amazon-fenomenet är ju senare i Sverige än vad det är i till exempel USA. Så, och det är väl ganska vanligt även när man kollar på andra marketplaces eller liksom även utanför e-handel. Jag menar, om man kollar fitnesstrender eller vad som, så är ju alltid jänkarna lite före. Så jag tror att det är liksom ganska naturligt egentligen att det är så. Men samtidigt, jag menar, stora stjärnor vaknar sent. Nu har vi vaknat till liv här. Jag tror att Det är kul att det har hänt. Det har fortfarande gått väldigt fort. Och jag menar, då ligger vi bara om några månader eller några år efter. Så det känns ju ändå som att det går snabbare här i vår underbara Amazon-värld versus kanske andra industrier, skulle väl jag säga.
Bra. Och rent konkret då, hur ser Go North affärsmodell ut?
Ja, så vi har ju... först och främst, jag vill bara nämna här så att det blir tydligt. Många av de andra aggregatorerna, de som har startat är ofta folk som kommer från en kanske bank- och finansbakgrund. Som har sett den här möjligheten nu att Amazon... spacet kommer konsolideras. Här finns en jättemöjlighet att köpa många små säljare och bygga någonting riktigt stort. Vi har en helt annan approach på det här, för att vi började ju själva som Amazon säljare. Vi är ju Amazon operator, så i våra aggregat och GoNorth, vi har ju liksom Amazon, det är liksom i vårt DNA. Det är vad vi kan, det är vad vi gör, och det kommer särskilja sig ganska mycket från hur jag vet att de andra aggregatorerna har startat. Enligt mig så börjar vi i rätt ände, om man säger så. För de här sakerna, alltså vi pratar samma språk som säljarna gör. Men själva affärsmodellen är relativt enkel. Vi är ute efter att köpa brands på Amazon. Framförallt då FBA brands som använder den modellen. Vi tittar på brands. Den positioneringen vi tar är att vi tittar på brands som omsätter mellan 120 000 US-dollar upp till 1,2 miljoner US-dollar per år. De ska vara lönsamma. Vi tittar på liksom en contribution margin eller en gross margin 3 eller EBITDA på 20% och uppåt. Och jag sa ju innan att det fanns 1,5 miljoner aktiva säljare på hela Amazon Marketplace. Och den här targetgruppen som vi har hittat här nu då, det är ungefär 220 000 företag. Eller 220 000 brands som är adresserade för oss. De andra aggregatorerna som har startat, de har ju rest så galet mycket pengar och det har gått så fort. Så de är ju redan liksom över att bara titta på brands som omsätter minst 1 miljon US-dollar och uppåt. Man kan väl sammanfatta det som att vi kommer försöka liksom gå på de lite mindre säljarna, men som har galet bra tillväxttakt. Det är väldigt viktigt för oss att man har minst 12-18 månaders historik. Med bra reviews, ratings, bra produkter, gärna en USP. Man ska ha ett bra brand equity. Man ska ha den här lönsamheten som vi pratade om. Sen så är det vissa kategorier som vi gillar mer än andra. Till exempel då sports and outdoors, fitness, home improvement, kitchen supplies. Och ofta hittar vi då säljare här också som kanske max liksom spenderar 4-8 timmar per vecka vid sidan av ett heltidsjobb. Precis så som jag gjorde innan. Som har kommit till en nivå där de känner att ja, men med mina egna pengar och med min tid så har jag tagit detta brandet nu till den här nivån. Det är väldigt svårt för mig att ta det över. Och det här ser vi. Vi är redan igång. Vi har gjort våra 5 första förvärv. Vi sitter i säljsamtal hela dagarna med andra brands och entreprenörer som vill sälja sina brands till oss. Och en gemensam nämnare som vi ser det är ju att de problemen som de kommer till, det är ju att ett, de har inte kassaflöde att köpa tillräckligt mycket order inventories.
Nej.
För att stay in stock. Och det är det värsta som finns för Amazon-algoritmen. Alltså om du run out of stock så är ju det liksom, då får du motstånd i algoritmen istället för en boost i algoritmen. Ja. Då om vi kan gå in och förvärva det här brandet och ta hand om det och öka order inventories och alltid stay in stock. Bara den åtgärden ger en galet bra tillväxt för den produkten. Men givetvis då också så för de här säljarna så har de kanske inte ens tittat på en liksom internationell expansion med sitt brand. Så ofta då säljer de till exempel bara på Amazon i Europa eller Amazon i USA. Och så har de inte haft kassaflöde att expandera internationellt. Så det vi också gör här direkt är att vi försöker titta då är de här produkterna som det här brandet har liksom viable på andra Amazon marketplaces. Och det är de ofta då de här brandsen, trots allt jag säger nu, så växer de bra årligen. Och då försöker vi göra den. Och bara genom att liksom ta ett brand från Amazon Europa till Amazon USA om det visar sig att den är bra och viable där. Då räknar vi med att vi kan öka omsättningen med minst 3-4 gånger på 18 månader med bibehållen lönsamhet.
Mm.
Sen ska man också komma ihåg här nu då att de här säljarna får ju ofta då, alltså man får ju bli bra på väldigt mycket. Man måste vara bra på att hitta rätt produkter med datan, förhandla med fabrikerna, produktutveckla, ha hand om hela supply chain och sen launcha, optimera listings, mäta, göra om, göra nytt, sådär. Det vi gör nu då för att förklara affärsmodellen, det är att vi bygger ju team som tar hand om det här, som jobbar med detta heltid och som sitter och utbildar sig hela dagarna, som liksom är proffs på det vi gör. Så dels nu då så har vi redan bara på några månader här två stycken brand managers som går in då. Så när vi köper brands så går de in och ansvarar för det brandet och tar hand om det med allt vad det innebär och jobbar heltid med brandsen. Sen så bygger vi upp stödfunktioner i GoNorth. Så till exempel vi har nu en supply chain manager, vi har head of growth, vi har en CTO. Och så bygger vi då supporttjänster som hjälper till med, alla brand managers kan då få support från alla de här då som är specialister inom ett område. Så vi kommer ha liksom våra egna Amazon PPC-specialister och så vidare in-house. Och sen då så bygger vi upp hela M&A-benet med folk som bara sitter och tar ner data, jobbar med vår dealflow på brand som hör av sig, som vill sälja, eller att vi då liksom systematiskt jobbar i Amazon-katalogen och hör av oss till toppbrands inom vissa produktkategorier som vi vill köpa. Och så blir det hela det här då teamet som tillsammans jobbar för att maximalt utveckla alla brands som vi förvärvar.
Fantastiskt. Och många Amazon-säljare som lyssnar på det här nu tycker nog det här låter superintressant, men även de som vill börja sälja på Amazon. Och en fråga jag tror många har då är, köper ni 100% av brandsen eller köper ni bara hittar på 80% av brandsen och liksom grundaren är med till viss del, eller hur ser den ekvationen ut?
Just det. Nej, men så här. Vi köper 100% av brandsen. Och är det då rätt liksom criterias för oss med det här brandet, precis som jag berättade förut om hur vi launchade en ny produkt, samma kriterier, samma formel har vi nu byggt då för vad ett bra brand ska vara för oss som vi ska förvärva. För det är också så här, de brandsen vi förvärvar idag, det är ju det bolaget kommer vara imorgon. De medarbetarna vi anställer idag, det är det teamet vi kommer vara imorgon. Så det här är väldigt viktigt för oss att det blir rätt. Men vi har ofta då en deal structure som ser ut att vi för brandet. Så först och främst så köper vi inte hela bolaget utan vi köper branden. Så det blir som en asset list. Där vi köper liksom inlogg till deras Amazon Seller Central som vi tar över efter en migration-period. Vi köper trademarks, vi köper alla sociala kanaler, e-mails, tillgång till deras software tools så vi får all historisk data och så vidare. Så det är en ren inkromsaffär i första hand. Sen kommer vi vara en flexibel köpare. Så till exempel nu när vi får in mer och mer dealflow från skandinaviska säljare, så är det klart att man, om man hittar något riktigt bra, kan gå utanför den modellen också. Men det är som vi har börjat. Och då har vi ofta betalat kanske runt, efter man då hittar rätt acquisition price, som ofta är mellan 3-5 gånger EBITDA, alltså rörelseresultatet, eller för en Amazon-säljare liksom net profit på Amazon, det som kommer ut. Så mellan 3-5 gånger det. Vi betalar ofta runt 80% upfront för brandet som säljaren får direkt. Och sen så har vi 20% i en slags stability payment. Som egentligen bara är till för att skydda oss och se till att säljaren är kvar i brandet lite och se till att allt blir bra. Så får man 20% till exempel 12 månader efter förvärvet är gjort, och då till exempel kan man sätta upp att man mäter att min ska net profit vara detsamma eller över det var då last 12 months.
Ja.
Men sen har vi, och det här är ju galet intressant för alla då, att hittar vi rätt säljare, vilket vi ofta gör, vi är inte beroende av att ta med entreprenören in, utan vi har ju våra team som tar hand om brandsen. Men ofta så sitter vi i möten med entreprenören där entreprenören vill fortsätta jobba med sitt brand.
Och just det.
där man liksom vill lära sig mer om Amazon och man ser en jättemöjlighet i det man har byggt, men det kanske är just kassaflödet som har varit problemet, att man inte har kunnat ta det till nästa nivå. Mm. Och då försöker vi hitta win-win-situationer och få med den här personen in i liksom go-north-ekosystem. Mm. Och då tittar vi på earn-out-modeller och de här, alltså det skräddarsyr vi alltid ut efter säljaren, så det beror ju helt på vad den går igång på, vad den vill göra och sådär. Men en vanlig modell kan ju då vara att man säger så här att, ja men grymt, om du fortsätter lägga lika mycket timmar med ditt brand, vi tar hand om det med våra brand managers, men vi kommer också nyttja alla supportfunktioner och all data och liksom så som vi gör och all vår know-how och lärdom och sådär. Mm. Så sätter vi upp en earnout-struktur på nästkommande till exempel 12 eller 24 månader och så säger man så här, ja, men vi delar på all vinst vi tillsammans gör nästkommande 12 eller 24 månader som är över det du nu har haft last 12 months, alltså föregående 12 månader. Så all vinstökning som vi tillsammans gör delar vi på 50-50.
Just det.
Och då ska man också komma ihåg, här finns det ju en galet bra potential för säljaren. I och med att den har inte längre några kassaflödesproblem. Vi kommer direkt göra international expansion. Vi kommer göra produktutveckling. Vi kommer släppa massa nya product variations. Vi kanske launchar nya produkter inom det här brandet som kompletterar den första eller de första produkterna som de redan har launchat. Och så skalar detta ordentligt. Och en annan sån här sak som säljare ofta inte gör tillräckligt bra, det är att trycka på med marknadsföring. Mm. Men jag förstår säljarna, för att i och med att ett stort problem är att man inte har kassat ens vara in stock. Vad händer då om man dessutom trycker på med massa marknadsföring? Jo, men då säljer man mer och då går man out of stock tidigare. Ja, om man inte gör det. Så det blir bara ännu sämre. Och det kostar ju då mer pengar och då minskar man marginalerna. Så liksom vi bygger en baseline där vi först ser till att vara in stock och sen så trycker vi dessutom på med mer marknadsföring. Och alla säljare där ute vet ju att har man bra organisk tillväxt, lägger man dessutom på marknadsföringen till det och gör det rätt, så kan man bara med den aktiviteten skala de här brandsen galet fort. Och vi räknar ju med att i snitt omsätta eller växa varje brand 40% årligen. Jag vågar också lova att det är lågt räknat, men det är det vi räknar med i snitt just nu, men vi siktar ju mycket högre än så.
Fantastiskt.
Ja, och sen bara sista svaret där på affärsmodellen, hur det ser ut. Nu, vi håller ju på med vår pre-seed-runda just nu, as we speak. Så vi pratar med många VC-bolag, vi pratar med venture debt-bolag, vi pratar med nischbanker. Och vi vill minst resa 20 miljoner US-dollar nu under Q1, då 2022. Och här är ju tanken att vi minst ska köpa brands för 15 miljoner US-dollar under 2022. Och sen resa ny runda och fortsätta. Så alltså speeden vi kommer hålla. Vi vill förvärva minst ett brand varannan vecka. Men vi tror vi kommer klara av, och vi har hittills klarat av att förvärva ett brand per vecka. Så här går det undan liksom.
Helt otroligt och superfantastiskt. Så du berättade lite om era mål kortsiktigt här då, kan man säga. Hur ser Gonoth mål ut långsiktigt? Om vi tittar 5-10 år framåt.
Men om vi tar vår treårsplan så är det, vi ska omsätta över 1 miljard och vara lönsamma inom 3 år. Kort och gott.
Fantastiskt. Ja. Otroligt. Jättebra. Och om man tittar då på den här treårsplanen, vad tror du blir er största utmaning?
Ja, nej men alltså, när vi skalar så här fort så tror jag det finns ju såklart många problem med det, eller många utmaningar med det skulle jag säga, som vi försöker också liksom hitta och se tidigt så att vi kan jobba med dem. För det är inget stick under stolen med att växa så här fort kommer ju ge utmaningar. Men jag tror att en sån här sak är ju såklart att liksom den här extrema tillväxten och bygga team och bibehålla rätt kultur internt i teamet, det kommer vara en utmaning. Att onboarda och få till det här liksom med earnout-strukturen och de entreprenörerna som vi ska ta in i GoNorths ekosystem, det blir också en utmaning, för där kommer vi sitta, alltså i och med att vi köper brand så spelar det ingen roll om säljaren egentligen sitter i USA, Israel eller Indien, utan vi kan ju köpa brands från säljare som sitter vart som i hela världen, men vilket också är en jättemöjlighet för oss, för urvalet blir så mycket större, vi har mer data att gå på. Så det kommer ju också såklart bli en utmaning. Sen liksom att resa pengar och hinna med och liksom visa affärsmodellen, det är också en utmaning, men jag skulle säga att den utmaningen står vi inför nu. Det är det vi jobbar hårdast med nu, att bevisa med den lilla korta historik vi har. Om ett år när vi har ännu mer historik, då ser inte jag det som lika svårt, då kan vi också visa med data vad vi har gjort och bara liksom, det här ska vi göra, men nu ännu mer, ännu större skala, ännu mer. Ja, så det är väl de kort- och långsiktiga utmaningarna. Men det vill jag också lägga till, och liksom en fördel med Amazon som marketplace, som man kanske inte tänker på då, det är ju att alla säljare som kör FBA-modellen, vi delar ju samma affärssystem egentligen, för vi alla har ju Amazon Seller Central som vårt backend-system. Så när vi hittar ett brand och ska göra vår due diligence, så behöver vi bara liksom en permission view på deras Amazon Seller Central, och där har vi all data vi behöver. Sen så tar vi lite mer data på liksom deras liksom Instagram och ser om de har ett bra brand equity, och vi kör intervjuer med säljarna och så vidare, så vi gör den ju mer grundligt än så, men rådatan har vi därifrån, och den har ju alla. Därmed kan det gå väldigt fort när vi gör due diligence. Så när en säljare kommer till oss, först och främst är det viktigt för mig att få ut att vi anpassar köpen efter säljarna. Så även om man inte säljer på Amazon eller vill börja sälja på Amazon, man kanske har ett brand eller whatsoever, så är man alltid välkommen att komma till oss. För då kan vi titta på detta och hjälpa till med de här sakerna. Men där har vi då vårt datarum så att säga inför en due diligence-process. Men sen det fina är ju också att det stora problemet för många e-handlare när man skalar, det är ju just att liksom bygga upp sitt egna logistiksystem, warehouses all over the world. Här, Amazon hjälper ju till med allt det, så vi kan som sagt bara fokusera på det. Och när vi då tittar på andra brands som vi förvärvar, så har ju de samma system som vi själva har. Så det blir ju så jäkla mycket enklare allting.
Helt rätt. Och en fråga då, för den som redan driver nu ett private label brand men vill växa ännu mer eller ta nästa steg, eller för den som är sugen att komma igång. Jag menar, hur kommer de som hamnar i en situation där de skulle kunna liksom passa i rekryterare? Ett, hur kan de komma i kontakt med det ena? Och två, vad kan ni göra för den här personen eller det här brandet rättare sagt?
Ja, men just det. Så först och främst, man kan alltid komma i kontakt med mig personligen, till exempel på LinkedIn, bara till att söka på Johan Hallenby. Man kan också mejla till Go North, så har vi en hello@gonorth.co. Så hello@gonorth.co. Och då kommer man direkt till rätt person i teamet. För där sitter vår operativa chef och tar hand om alla mejl och sorterar ut till den personen som man ska till. Och det kan jag skicka med oavsett om man nu står i startgroparna eller i idéfasen att börja sälja. Eller att man har startat ett brand, kommit igång lite och kanske är intresserad av att sälja senare. Eller bara skala sitt brand. Alltså oavsett vem man är och om man lyssnar på detta, så är man alltid välkommen att höra av sig till oss. Mm. Och vi är gärna med och bollar. Jag skulle säga, desto tidigare man hör av sig, oavsett vad man är för typ av säljare, så ska vi försöka hjälpa till med det vi kan. Och vi bygger ju liksom en struktur, och vi kommer ha personer i teamet som bara sitter med de här sakerna också. För att vi tror att det blir en riktigt bra win-win. Så desto tidigare man hör av sig, desto bättre. Och det behöver inte vara för att man ska sälja. Det kan vara, shit, jag hörde podden, jag hörde hur du jobbade med data. Du nämnde något om PICFU, nu ska jag göra mitt första PICFU-split-test. Kan ni hjälpa mig att komma igång med det här? Självklart, vi hjälper mer än gärna till. Så liksom, vi ska försöka vara så öppna och ärliga och snälla som möjligt. Och hjälpa så många som möjligt. För att det tror jag vi alla tjänar mest på. Så vi vill bli den här snälla partnern till många säljare där ute. För då tror jag också att vi lär oss ännu mer. I och med att allt går så snabbt på Amazon. Det är inte som det var igår, ens idag. Så kan vi få kontakt med så många människor som möjligt, så är jag också övertygad om att vårt team lär sig mer på det än att vi inte har det.
Mm. Ja, men fantastiskt då. Så stark rekommendation, kontakta Go North för alla er som är sugen på lyckat på Amazon. Så att avslutningsvis då, Johan, efter det här fantastiskt spännande poddavsnittet och all otrolig bensin du förmodligen har kastat på alla som har en liten eld med Amazon. Den som inte har startat ett varumärke eller ett brand på Amazon ännu, men är sugen på det, den här personen är sugen på att starta ett varumärke på Amazon, lansera produkter, skapa tillväxt och då kanske också då bli en intressant spelare för Go North framöver.
Mm.
Vilka topp tre råd skulle du ge den här personen?
Ja, ett, lyssna om på den här podden och gör rätt från början. Kontakta oss så kan vi hjälpa till på vägen oavsett vart det ska leda. Och tre, glöm inte av datan. Alltså de tre sakerna. Och skulle jag lägga till något roligare svar då? För det kanske lät tråkigt. Men det är nog de tre så här, som kom top of mind när du ställde frågan. Men ska man lägga till någonting? Alltså, bygg det här rätt. Använd datan. Ta datadrivna informerade beslut. Gör jobbet bra. Liksom, lansera hellre en riktigt bra produkt inom en produktkategori och skala den produkten än att liksom, ha 10 produkter i ett brand som går liksom, 10% versus vad du hade kunnat få ut från en produkt. Där tror jag många gör liksom, misstag. Mm. Och sen försök skala, liksom, om man nu då som säljare ska göra detta vid sidan av och bara har 4-8 timmar per vecka. Försök direkt att skala bort vad är det du själv måste göra versus vad alla andra kan göra. Kan du ta in konsulter som gör X, Y, Z? Kan du ta in en liksom virtual assistant som sitter och hjälper dig att samla in data inför alla beslut som du kan ta? Ska du ta någon som hjälper dig med din listing? Ska du ta någon som hjälper dig med supply chain eller sourcing, produktutveckling, ta bilder? Det finns så mycket hjälp att få som inte alltid behöver vara jättedyr heller, så att du som säljare själv kan lägga den tiden där du gör mest nytta. Det tror jag, det är liksom, så tänker jag fortfarande, och det är min största utmaning i den här galna resan vi nu har påbörjat. Det är att liksom, okej, vad måste jag göra, vad kan någon annan göra? Så jag försöker alltid tänka, okej, det här gjorde jag igår. Kan vi liksom, ett, måste vi göra detta? Om ja, okej, kan vi digitalisera och automatisera den här processen? Om vi inte kan, om svaret är ja så gör vi det. Om svaret är nej, okej, kan jag delegera det här till någon i teamet? Om svaret är ja, då gör vi det. Om svaret är nej, okej, men då fortsätter jag göra det. Men bygger då upp system, okej, hur kan vi effektivisera detta framgent? Och det tror jag att liksom också en säljare kan ha med sig verkligen från start, för att tiden är ju tyvärr det enda vi inte kan få mer av, och den behöver man använda effektivt. Så det är väl ett litet effektivitetstips här i slutet på podden.
Ja, men bra. Johan, det har varit en fantastisk kul intervju och otroligt spännande att höra, och jag ser fram att följa er, och sen tycker jag att då borde vi redan nu säga att vi planerar väl in att höras när ni har kommit lite längre för att höra om just den här otroligt spännande resan som är alltså Sveriges första Amazon-aggregator.
Ja, men absolut. Tack Carl, och tack för din tid och tack för att ni tog med oss. Jag satt precis och tänkte, shit, nu har det redan gått 55 minuter. Jag hade önskat att vi hade haft 8 timmar. Jag har så mycket mer att säga som jag hade velat få ut. Men hoppas också att du har fått bra svar på dina frågor. Och alla där ute, hoppas vi ses och hörs inom kort, och självklart Carl, jag kommer mer än gärna tillbaka här inom kort och berättar vad som har hänt.
Fantastiskt. Ha det så bra, Johan.
Grymt, detsamma. Tack, hej.
Tack för att du lyssnade på hela podcasten. Om du är en person som gillar att hjälpa andra, så dela det här avsnittet med din familj, vänner och kollegor. Om du känner att det du lyssnat på är av värde, ja, då kommer garanterat de du känner uppleva likadant. Så dela det avsnittet genom dina sociala mediekanaler. Har du frågor om Amazon som du vill att jag tar upp i podden?
Och mejla det då till karl@karlhelgesson.com, alltså karl@karlhelgesson.com, så kanske jag använder just dina frågeställningar till de kommande avsnitten. Och skulle du vilja connecta lite närmare med mig och få regelbundna tips, så kan du alltid prenumerera på mitt nyhetsbrev Veckans Amazon-tips, och du kan registrera dig på bit.ly/amz-tips, alltså bit.ly/amz-tips. Och slutligen, jag tror på att ju mer man ger, desto mer får man, och att vi tillsammans kan hjälpa fler människor och företag att bli framgångsrika. Därför skulle jag bli oerhört tacksam om du vill ge min podcast en review, och gärna en väldigt bra review såklart. För ju mer spridning och ju mer reviews som Nordisk Amazon Academy får, desto mer människor och företag kan vi faktiskt hjälpa att lyckas på Amazon. Tack så mycket för att du lyssnade.